Ja, jag har funderat ganska mycket den veckan som gått över vad jag skulle ta upp för någonting idag och kommit fram till att jag skulle vilja få gå in lite grann i en debatt som vaknat till liv på nytt, nämligen den om tro och vetande. I Sverige så startades den ju i slutet på 40-talet av Ingemar Hedenius, då professor i filosofi i Uppsala. Och sedan har den legat i träda ett tag och nu så har humanisterna blåst liv i den igen och debatten rasar för fullt. Och jag skulle vilja få liksom peka ut att det här är en pseudodebatt. Man jämför inte äpplen med päron utan äpplen med russin kanske eller med kottar. För det är ofta så med debatter att man talar förbi varandra, och det gör man nog också här. De som, eller jag ska säga kanske så här istället, att vår kultur är så långt jag vet den enda där man förnekar varje form av andlighet. Där man säger att materien är det enda som finns. Du och jag, vi är biologiska maskiner. Vi fungerar som sådana, men utöver det finns ingenting. Och det är intressant att tänka att alla andra kulturer genom tiderna har räknat med en andlig verklighet. Antingen så har vi rätt, vi är de enda som har rätt, eller också så är vi grundlurade. Och de som vill avskaffa tron överhuvudtaget, de menar att de gör mänskligheten en tjänst. Att man tar bort vidskepelse, lögner, fantasier och sagor och istället ger människan ett sunt vetande, en god verklighetsförankring. Frågan blir ju då, hur kan man vara så säker på att Gud inte finns? Hur går man tillväga? Hur resonerar man? Ja, en framkomlig eller till synes framkomlig väg är denna. Att man skaffar sig en anatomibok. Och så läser man den och så tittar man efter hur många sinnesorgan har människan. Jo, hon har ögon och hon har öron och hon har känsel och lukt och smak. Nå, kan någon av dessa erfara Gud? Svar nej. Gud är för de flesta av oss inte synlig och inte hörbar heller, även om det finns människor som menar sig ha hört tilltal ifrån Gud. Så är det inte någonting som de flesta av oss upplever. Och eftersom, säger man också, ingen kunskap finns som inte har passerat sinnesorganen. All kunskap du har du tagit emot genom ögon, öron och så vidare. Så är varje påstående om Gud meningslöst, säger man. Det finns ingen möjlighet för människan att veta något om Gud. Men är det sant då att all kunskap har passerat våra sinnesorgan till en början? Ibland när det blåser, och det gör det ju ofta här i Västsverige, så när jag är ute och går så beundrar jag skatorna. Du sett ett skatbo som blåst ner någon gång? De ligger som stora rishögar högt upp i träna. Och de ligger stadigt förankrade. Och det jag tycker är så intressant är, hur gör skatan med de två första pinnarna för att de inte ska ramla ner? De har en kunskap som de tycks på något sätt ha som en instinkt, en medfödd förmåga. Bibeln ger oss en människosyn som starkt avviker ifrån den materialistiska. Den som säger att människan bara är materia. Jag läser ur skapelseberättelsen, första Mosebok 2:7. Det står så här: och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Alltså, om detta stämmer, så är du och jag både materia och ande från Gud. Och detta med ande är alltså någonting som inte är materia utan som är något annat. Och vi lever i så fall i två världar samtidigt. Gud är ande. Och i ditt väsen finns någonting som kan kommunicera med Gud. Du kan erfara Gud. Inte med dina vanliga fysiska sinnesorgan alla gånger, men genom din ande. Är det sant då? Har människan en ande? Ja, det har vi, därför att vi kan på olika sätt också erfara varandra på samma sätt som vi kan erfara Gud. Om du kommer till mig och är ledsen och deprimerad och arg och lite av varje, och jag sitter en stund och lyssnar på dig, så kanske förhoppningsvis du går din väg glad i hågen. Och jag sitter där och känner sorg och smärta och ångest och vad det kan vara som du tippade av hos mig. Och frågan är, hur går det till? Vad är inlevelse för någonting? Jo, det tror jag är en andlig affär. Att min ande möter din ande. Och vi kan kommunicera, vi kan erfara varandra. Du kan också se det så här. Att små barn behöver kärlek. Det behöver stora barn också. Men små barn behöver kärlek, det står i alla böcker. Och det är ju konstigt att det lilla barnet är så beroende av mammas eller pappas känslor. Hur kan barnet veta vad mamma känner? Och barnet är vidöppet. Intuitionen är fullt påslagen. Inlevelsen, mottagningsförmågan, identifikationen. Allt det här som vi har många ord för. Och som jag tror är en fråga om vår andliga sida. Så jag godkänner inte argumentet att vi inte har sinnesorgan för Gud. Det är bara det att det är inget fysiskt sinnesorgan. Naturvetenskap är något väldigt speciellt. Man strävar efter att finna naturliga förklaringar till naturliga fenomen. Alltså att förklara naturen med hjälp av naturen. Inga övernaturliga förklaringar godkänns. Vi tänker oss att du skriver en avhandling i medicin och kommer fram till att det var Gud som hjälpte dina patienter. Du kan ta ut ditt underkännande på förhand. Alla kommer att säga att du var ovetenskaplig, även om det var Gud som hjälpte dem. Det spelar ingen roll. Det är så att säga det givet i spelreglerna från början. Vi kan ju ta ett exempel. Någon gång på 1750-talet var det en amerikan som hette Benjamin Franklin som ville studera åskan som fenomen. Han gjorde sig en pappersdrake och drog upp den i ett åskmoln. Och man får väl tacka Gud för att han inte fick en blixt rakt i näven när han höll i det där snöret, men det fick han faktiskt inte. Men han lyckades i alla fall bevisa att åska är statisk elektricitet och inget annat. Och då möter vi här ett intressant sätt att resonera, nämligen att om man kan hitta en naturlig förklaring så är det den som gäller, och då har man avskaffat alla former av övernaturliga förklaringar. Därför att varför skulle inte Gud kunna uttrycka sig med statisk elektricitet? Du och jag, vi uttrycker oss med trycksvärta och med radiovågor och med ljudvågor och med lite av varje av fysiska fenomen. Varför skulle inte Gud kunna blixtra? Eller åtminstone ordna de luftströmmar som skapar blixten. Jag tror inte han gör det i regel, men varför skulle han inte kunna det? Forskning betyder alltså att man från början utesluter Gud. Och därmed så har man reducerat verkligheten till att vara materia och inget annat. Forskning kräver också makt över det man vill studera. Jag började min bana som forskare en gång i världen med ett projekt där man skulle hantera råttor. Och råttor är inte så lätta att hantera alla gånger. Mina råttor bet mig. De kunde, även om man höll dem i svansen, så kunde de böja sig uppåt och bita mig i handen när jag höll dem. Och jag klarade inte av dem. Jag hade ingen makt över råttan, utan råttan hade makt över mig. Jag fick övergå till något annat. Och det betyder också att det man kan studera med vetenskaplig teknik ytterligare reduceras. Vetenskap kan bara tillämpas inom en väldigt smal sektor av livet och tillvaron. Sen är det så här att tvivlet utgör forskningens grund. När man jobbar med vetenskap så samlar man in iakttagelser. Och när man tycker att man har fått nog med iakttagelser så sätter man sig ner och så tolkar man dem. Och tolkningen är ju alltid en idé, en tanke. Det kanske är så här det hänger ihop. Fakta talar sällan för sig själva. Och när man har kommit fram till en tolkning så går man vidare för att kolla den tolkningen. Och gör man inte själv så gör ens konkurrenter det. Alldeles bergsäkert. De är ute efter samma forskningsanslag som du. Så att de går hem till sina laboratorier och gör de experiment som ska bevisa att du hade fel. Och vad betyder det då att någonting är vetenskapligt bevisat? Ja, det betyder att det är någonting som ingen har kunnat tvivla sönder. Ett påstående som ingen har kunnat hitta felet i. Och det betyder att allt sådant som går att tvivla sönder, det hamnar utanför mänsklig kunskap. Kärleken går att tvivla sönder. Livets mening, ja, finns den eller finns den inte? Den går att tvivla sönder. Vänskap, gemenskap, allt sådant som gör människan mänsklig går också att tvivla sönder. Och det betyder att när tvivlet blir den yttersta grunden för vår kunskap, så berövas vi själva som människor någonting som gör livet värt att leva. Vetenskapen ger oss alltså en avancerad kunskap inom ett mycket begränsat område. Och det som händer utanför det området, det blir ett sorts kunskapens sönderfall. Därför att där vet vi inte längre hur vi ska bete oss. Tron har blivit för oss en sorts andra sortering, en sämre form av kunskap som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med. Om du går ut på gatan och frågar folk, tror du på Gud? Så kommer de allra flesta att uppfatta att du frågar, finns Gud? Och somliga svarar ja, andra svarar nej, några svarar vet inte. Men om jag ser dig i ögonen och säger jag tror på dig, så har jag ju inte omsider kommit underfund med att du finns. Utan jag uttrycker ju istället en sorts tillit, en förtröstan, en gemenskap med dig. Jag tror att du talar sanning. Jag tror att du kan gå i land med de uppgifter du har åtagit dig. Jag respekterar dig kort och gott. Och tron är alltså ett uttryck för gemenskap, för respekt. Och inte bara en sorts kunskap. Osäker kunskap. Tron är för det andra grunden för all mänsklig handling, beslutsamhet. Du behöver tro på morgondagen. Du behöver tro på dig själv. Du behöver tro på det du sysslar med. Du behöver kunna tro på människor i din omgivning. Om vi tar alla dessa former av tro ifrån dig, så blir du deprimerad. Då orkar man inte leva. Man kan inte besluta sig för någonting, man orkar inte handla. Så att den vetenskapliga kunskapen, vetandet och tron är inte jämförbara storheter. Vetandet utspelar sig inom ett mycket speciellt område av tillvaron. Tron är egentligen någonting mycket mer och i grunden något annat än bara kunskap. Vi söker efter mening med livet. Och det händer ju när man kommer, inte minst när man kommer i kris av olika slag, att man frågar vad är meningen med det här. Och om det ska finnas en mening så måste det finnas någon som har menat något. Och det är ju en av ateismens paradoxer. Att människan orkar inte leva utan en mening i livet. Och samtidigt så påstår man att det finns ingen som har menat något. Det finns filosofer som har sagt att just människans längtan efter mening är ett sorts evolutionens misstag. Att utvecklingen råkade spåra in på någonting som visade sig vara meningslöst. Men frågan tål ju att ställas, den som ofta upprepas idag. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? När jag gick kurs i invärtesmedicin hösten 1961 så fick vi en patient med anorexi. Och de gamla docenterna, de sa det till alla oss kandidater, att ni får gå och titta på henne, för att det här lär ni aldrig få se någon mer gång i livet. 1961 var det. Nu bygger vi specialkliniker. Och det är på något sätt ensamheten som tar över i våra liv. Att vi vet inte hur vi ska hantera oss själva och vår tillvaro. Därför att som en sammanfattning vill jag säga att tron är ju ifrågasatt som begrepp. Att man påstår att vi ska veta och inte tro. Att tron ska helst ersättas av ett sunt vetande. Så Suddar vi ut så stora värden i livet? Att vi kan visserligen skaffa oss många tekniska prylar, men vi blir främlingar för oss själva, främlingar för varandra. Den gudlösa kulturen är inte så lätt att leva i. Det är en ensamhetskultur. Det är en meningslös livsform där vi kämpar med att skapa mening åt oss själva. De flesta unga människor vill ju idag bli programledare i TV. Därför att då vet man att man finns och man syns i en ruta. Och det är kanske också ett uttryck för att vi behöver en sorts trons renässans. Där vi på nytt får respekt för själva begreppet tro. Inte bara i form av självförtroende, utan i alla dess mångfaldiga avseenden. Jag vill sluta med något helt annat och hålla upp den här. Vi kommer att lägga några broschyrer här bak i kyrkan. Det är ett utskick ifrån EFK, det samfund som vi tillhör. Och det handlar om Evangeliska Frikyrkans mission och u-landsarbete. Jag har läst igenom den och tycker att jag blev häpen över hur många och genomtänkta projekt man har i världen. Spana gärna in det här bladet och titta lite grann i det, för att det är saker som mycket sker i det tysta, och vad stort sker sker ofta tyst. Låt oss be. Herre, vi ber dig att du öppnar våra ögon så vi ser trons betydelse. Vi kan tacka dig för allt vad kunskap vi har fått och lyckats förvärva genom åren. Men vi ber också att vi ska kunna få den tro som skapar relationer, den tro som gör oss trofasta, pålitliga, som gör att vi orkar leva, som skapar glädje och gemenskap. Hjälp oss att upptäcka, Herre, att vi inte bara är materia och kropp utan också ande. Att vi får öva oss i inlevelse både med dig och med varandra. Vi ber att du spränger de trånga ramar som vi är instängda i. Och att vi på nytt får häpnas och förundras över din värld. Över att du har skapat oss övermåttan underbart. Amen.